Mycket. Fantastiskt. Underbart att få sjunga sånger tillsammans om Jesus och hur han håller oss och bär oss genom allt, eller hur? Tack för det. Ska vi be en gång till tillsammans? Fader, vi tackar dig för den här dagen, för att vi får vara tillsammans här i Karlskrona. Och vi tackar dig, Gud, för varje människa som är här inne. Jag tackar dig för att du känner dem. Du vet precis i allas våra hjärtan vad som pågår. Och du älskar oss. Trots allt så älskar du oss. Och med allt så älskar du oss. Jag tackar dig, Jesus, att vi får komma den här veckan och fira påsk. Påminna oss om hur du har dött för oss. Hur du tog våran synd på dig. Och du gav oss evigt liv när du besegrade dödens makt. Tack för att du lever och att du är verksam här och nu. Jag ber om din hjälp idag. Att du ska göra det som ingen människa kan göra. Du ska förvandla människors liv idag. Jag ber om det. Låt ditt ord få förvandla oss. I Jesu namn jag ber. Amen. 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 Ja, vi har med oss några grejer. Om du vill ha ett bönekort på vår familj, så är det så här att det vi har fått se i Bangkok är ett fantastiskt gudsverk. Och det är tack vare att så många människor är med och ber för oss och lyfter upp oss som familj och lyfter upp arbetet. Så om du vill vara med och göra det, så är det fantastiskt. Då får du också, kan du ha den här, du kan stötta den någonstans där du kanske ser lite då och då, som du kan komma ihåg och be för oss i vår familj. Vi har också ett nyhetsbrev, och där nere sen så har vi, dels har vi några böcker. Och om du vill ha vårt nyhetsbrev, så kan du få en bok idag. Den här boken, När ni fastar, som jag skrev första året då vi var i Thailand. Och det var det som är en av nycklarna till de första människorna som vi såg komma till tro och bli döpta. Det var genom bön och fasta. Så om du vill, så får du skriva upp dig på iPaden här bara. Så får vi din e-mail och så kan du få ett nyhetsbrev och så får du den boken. Och den här boken som handlar om när vi satt kidnappade, den säljer vi jättedyrt. Hur mycket ska vi sälja den för? 165 kronor kanske blir bra. Något sånt där. Så om du vill ha den, det finns bara några få exemplar kvar i Sverige. Så vill du ha ett, så kan du få köpa det då. Nu ska vi läsa den viktigaste boken som finns, och det är Guds ord. Vi har redan läst ett fantastiskt bibelord från Matteus 28, vers 18-20 läste vi tidigare. Missionsbefallningen. Om hur Jesus säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och det var inte bara för, och det är inte bara för några få pastorer och präster och missionärer och lärjungar, utan det är för oss alla som säger att vi följer Jesus. Så finns inbjudan när Jesus säger, kom till mig. Jag älskar att Jesus säger kom. Jesus säger alltid varje dag, så säger han kom. Så får vi komma till Jesus. Men så, när vi är hos Jesus, så får vi gå tillsammans med Jesus. Han säger gå därför ut i hela världen. För när vi kommer och följer Jesus, så får vi gå dit han går. Annars så följer vi inte honom, eller hur? Om vi vill följa Jesus måste vi gå med honom dit han går. Och Jesus går till de människor som inte har hört och som inte har fått ta emot ännu kärleken från Jesus Kristus. Och nu så vill jag läsa ett bibelord från Galaterbrevet 6 och vers 9. Det här är ett bibelord som har genom de här åren, då vi varit i Thailand och i Bangkok, betytt väldigt mycket för oss. Det står så här i Galaterbrevet 6 och vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Varför skrivs det här bibelordet till oss? Därför att ibland kanske vi tröttnar, eller hur? Ibland tycker vi att vi gör gott och sen så tröttnar vi på att göra gott. Och då säger aposteln till oss, tröttna inte på att göra det som är gott. Ty när tiden är inne får ni skörda. När vi kom till Thailand då, 2007, 6 månader efter att Gud hade talat till oss, så satte vi oss med, det kändes som hundratals väskor och hundratals barn. Det var 4 barn och min fru och en massa väskor. Jag vet att vi, när vi skulle checka in där, så hade vi alldeles för mycket vikt med oss. Och vi fick lämna några väskor med min far som sen kom och hälsade på oss och hade med de där väskorna. Men Så reste vi, så landade vi i Bangkok på den här flygplatsen. Och innan vi ens hunnit fram till immigrationsdisken så hade någon stulit min mobiltelefon. Min fina, dyra mobiltelefon som jag hade fått av en härlig pastor här i Sverige. Den var borta. Ja, och där stod jag och var lite småbesviken. Och sen när man kommer emot immigration där man ska komma med sina pass och få stämpeln och komma in. Då stod det 7 meter höga, tror jag de är, stora avgudastatyer som stod vid, överallt där man kom, när man kommer till Bangkok så stod de vid immigration där. Och när våra barn såg de där statyerna så började de gråta. Så började våran resa in i Bangkok. Med gråtande barn, hungriga och trötta efter en lång resa och någon har snott min mobiltelefon. Och du vet, många gånger så är det just i de där ögonblicken, då är det lätt att tröttna på att göra det som är gott. Nu åker vi hem. Det var jobbigt. För grejen är att göra det som är gott är jobbigt. Det är inte så komplicerat. Och det är inte alltid så svårt. Men att fortsätta göra det som är gott är jobbigt. Och jag skulle vilja säga att idag så vill jag förmedla till dig en tanke. Och det är att när vi tittar på missionsbefallningen, att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Hela jorden är ditt uppdrag. Då kan man ju tänka så här, bara den här gatan är ju för stort för mig. Bara mitt radhus längan är för stor för mig. Men Gud har kallat dig att nå hela världen. Och när Gud kallade oss så kallade han oss till en stad. Och man kan ju komma hurtfrisk och naiv och tro att Gud, nu ska Gud förvandla hela Bangkok. Och det tror vi fortfarande. Men hur gör Gud det? Och jag skulle vilja börja med att berätta en berättelse som är från Jesus liv, Johannes kapitel 4. Så står det om att hur Jesus hade varit ute och vandrat med sina lärjungar och han blev trött. Så han satte sig vid en brunn. Och där sitter Jesus trött efter att ha vandrat. Visst är det skönt att han som är skaparen av hela universum, när han är i skapelsen, till och med kan bli trött. Han vet hur det är att vara människa. Och han sätter sig där. Så ibland är det helt okej att vara trött. Men tröttna inte på att göra det som är gott. Det är okej att sätta sig och vila. Och Jesus han sätter sig och vilar. Och många gånger så är det just när vi sätter oss och vilar som Gud kan göra någonting fantastiskt. För där sitter han utanför staden Sykar, vid Sykars brunn. Och så kommer en kvinna gående som ska gå och hämta vatten vid den här brunnen. Och Jesus säger, kan jag få lite vatten? Nu för oss så kanske inte det låter så krångligt, men Jesus var törstig. Men det var en revolution att Jesus talar med en samarier. En samaritisk person. Och det var en revolution att Jesus talar till en kvinna. Men Jesus, han är sån, han är inte som vi. Han kliver över boxarna. Jesus, han kliver över barriärerna. Och i det här fallet så kliver han in i den samaritiska kvinnans liv. Och så säger han, kan jag få ett glas vatten? Jesus börjar inte med att predika evangelium och säger inte det första han gör. Du behöver omvända dig för du är en synderska. Han säger, kan du ge mig ett glas vatten? Ibland så tänker vi att när vi ska gå ut och följa Jesus och göra lärjungar och predika så handlar det om att vi ska ställa oss och skrika i ett hörn. Kanske ställa oss där vid brunnen och ropa ut. Det kan vara jättebra. Men när Jesus är ute efter att förvandla Sykar, staden, så ser han en människa som ingen annan såg. Som alla andra såg ner på. Och så säger han, kan jag få ett glas vatten? Och då säger hon, blir bara paff att någon talar till henne. Och att han talar till henne. Och säger, varför talar du till mig? Du som är man och jag som är samaritisk. Och hon förstår inte vad som händer. Och då säger Jesus, om du visste vem det är som ber dig om något att dricka. Då skulle du fråga honom om inte han kunde ge det levande vattnet. Och hon blir ännu mer konfunderad än vad ni ser ut idag. Hon funderar, vad pratar du om? Har du något vatten? Du har ju inte ens en hink. Du har ju inget att plocka upp. Var ska du ta ditt vatten ifrån? Hon kanske är lite stöddig den här tjejen, jag vet inte. Kanske en så här lite stöddig brud från Sykar. Som försöker syka Jesus lite. Men Jesus han säger, om du visste vem det är. Om du anade vem det är. Och vet ni vad? När Gud kallade oss som familj så bad han oss om att gå till Asien. Och när Gud kallar dig, vad han nu kallar dig till, men han kallar dig att gå ut och göra alla folk till lärjungar. När Gud ber dig om någonting, ett glas vatten eller kärlek till din nästa. När Gud frågar dig om någonting så är det så att han behöver inte någonting från dig. Men han ger dig möjligheten till ett fantastiskt äventyr. Till att få vara med om någonting som är helt otroligt. Vet du vad det står i Bibeln? Att om du ger en profet, Jesus säger det vid ett annat tillfälle, om du ger ett profet ett glas vatten så ska du få en profets lön. Förstår ni vilken lön den här kvinnan ska få? Och om du bara, och Jesus säger, om du bara visste vem det är som ber, så skulle du be honom om att få levande vatten. Och många gånger så är det så att när Jesus kallar dig, så är det så att det är inte ett offer. Det som vi kan tycka, vad då ska vi ge honom ett glas vatten? Ska jag offra min framtid, min bekvämlighet här i Sverige? Jag som precis återhämtat mig från kidnappningshistoria. Och nu har vi 4 barn. Och varför? Men vet ni vad? Det lilla offer vi gör, det är ingenting jämfört med vad Gud vill ge till dig. När du säger ja. Och är det någonting som jag har lärt mig, det är att vara snabb att lyda när Jesus ber om någonting. När jag läser i Guds ord och han säger förlåt dem, då vill jag vara snabb att lyda, för jag vet att det finns någonting mycket bättre om jag är snabb att lyda. Det finns idag någon form av tveksamhet där man vill analysera. I Sverige vill vi förstå och vi vill veta alla baktankar och allting bak. Men Jesus har inga baktankar. Jesus är kärlek. Och när han ber dig om någonting så är det inte bara för de andra människornas bästa. Det är också för ditt bästa. När du säger ja till Guds kallelse, när du svarar ja på när Jesus ber dig om en tjänst. Om att vara med om någonting, om att tjäna honom. För det han ber kvinnan vid Sykars brunn om, tjäna mig med ett glas vatten. Det är så att det är någonting fantastiskt som Jesus inbjuder dig till. Visst, du kanske känner att det är ett offer jag får göra. Det är ett jobb jag får göra. Men belöningarna, om du inte tröttnar på att göra det som är gott, så finns det en skörd. Och här ser vi vad som sker när Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 4. Jesus säger, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom, vers 4, 14, ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och helt plötsligt så börjar kvinnan förstå. Tomheten som hon har jagat efter, det här tomrummet som hon har försökt fylla under hela sitt liv. Hon har försökt fylla det på olika sätt och på ganska många skadliga sätt. Så Jesus han talar till henne och säger, det finns ett vatten som gör att du aldrig någonsin kommer att törsta. Ett vatten som kommer flöda ur dig, som inte bara är ett glasvatten, utan det tar aldrig slut. Det finns en källa i dig. Och då säger hon, Herre, ge mig det vattnet. Och då helt plötsligt så kommer Jesus till, lägger han i en annan växel. Och det här gillar jag med Jesus. Då säger han att gå och hämta din man. Helt plötsligt så blir den här kvinnan, hon som var så upprymd över det här budskapet hon har fått höra, helt plötsligt så skär det rakt in i hjärtat. Och vet du vad? När Jesus vill förvandla en stad, när han vill förvandla någon sykar för exempel, när han vill förvandla Bangkok, så väljer han en människa. Han går hjärta till hjärta, heart by heart, hjärta för hjärta, en och en. Men inte bara det, han går in i hjärtat. När Jesus mötte mig, och om du vill få ett förvandlat liv och det liv som Jesus talar om, om du vill få det här strömmarna av levande vatten flyta fram, då måste du och jag vara beredda att ta ner våra skyddsmurar och låta Jesus komma in i hjärtat. För Jesus är inte ute efter en religion, inte ute efter en ritual, inte ute efter att du ska sitta i en kyrka. Jesus är ute efter kärleken, Jesus är ute efter ditt hjärta. Och Jesus är idag ute efter alla dessa förlorade människors hjärtan. Han är inte ute efter att samla människor i en kristen klubb. Han är ute efter kärlek, han är ute efter gemenskap. Han är ute efter att få förvandlade liv. Där hjärtan inte bara säger, ja, nu är jag kristen så jag har slutat göra det och jag går dit. Nej, det är en människa som säger, han vet allt om mig. Och han älskar mig. Och han förvandlade mig. Och det är det som sker i den här kvinnans liv. För hon säger, jag har ingen man. Nej, det är rätt, säger Jesus. För den man du har nu är inte din man, och du har redan haft 5 män. Så den här kvinnan på den här tiden, nu kanske det är ganska vanligt, men det är fortfarande lite kontroversiellt eller lite märkligt. Men på den tiden var ju denna kvinna var ju stadens avskum. Och det är den kvinnan som Jesus älskar. Det är den kvinnan Jesus sitter ner själv och tar tid och talar in i hennes hjärta. Hon sitter där och är fylld av skam, och Jesus drar upp skammen. Jesus vill inte skyla över din skam. Jesus vill befria dig från din skam. Jesus vill ta bort din synd. Och Jesus vill ta bort skälet till varför du gör dumma saker mot dig själv och mot andra. Jesus vill kliva in och hela ditt hjärta. Och det är först när vi låter Jesus hela våra hjärtan som vi kan få bli till helande för världen omkring oss. Vi behöver inte vara perfekta. Den här kvinnan var långt från perfekt. Men redan samma dag så springer hon ifrån ett möte med Jesus. Kanske tårarna rinner ner för hennes ögon. Hon vet att det är någon som älskar henne ovillkorligt. Och hon går runt i staden. Hon berättar: kom och möt en man som har berättat med om allt. Han måste vara en profet. Kanske är detta Messias. Kanske. Hon var inte ens säker. Men hon säger: kanske är detta världens frälsare. Och hela staden kommer ut, och hela staden blir förvandlad av en människa. Paulina berättade här om 2 stycken grabbar. Den ena, broder Tim, som vi mötte när vi var på väg. Jag skulle gå till frisören och klippa mig, och vi kom för tidigt till det där varuhuset. Så mötte vi Tim, och vi hade kontakt med honom. Det tog några månader, så kom han hem till oss en dag. Och en dag så satt jag vid matbordet. Och så hade jag bett till Gud: ge mig en bibel, någonting som jag ska dela med honom, en bibelberättelse. Och jag och vår äldsta dotter, som nu är 14, hon var ungefär 10 då, vi satt runt vårt matbord tillsammans med broder Tim. Och jag började dela med honom berättelsen om den förlorade sonen. Och jag såg hur det började vattnades i hans ögon när vi kom till slutet av berättelsen. Och Jemima, hon sa till mig på svenska: be med honom till frälsning, pappa. Be med honom. Kom igen, han är mogen nu. Men jag sa: det, vänta lite. Och jag kände hur Gud sa: vänta lite. Så vi väntade några månader till nästa gång vi möttes. Och då när vi möttes den gången, så fick vi be med honom till frälsning. Och hur han fick uppleva en förvandling i sitt liv. Han kommer från ett land där det är helt förbjudet att predika evangelium. Och i det landet så, när han väl blev frälst, så började han predika evangelium. Så idag måste han gömma sig för sina släktingar och för sina myndigheter som är ute efter honom. Men han började komma med på våra gudstjänster och mötte några enorma svårigheter. Andlig förföljelse, fysisk förföljelse. Och han var en framgångsrik affärsman när vi mötte honom första gången. Men när han blev kristen så var det inte så att livet blev bättre för honom. Utan hans inre blev bättre, men han förlorade sitt jobb. Han fick massa motstånd, förföljelse. Och en dag när vi mötte honom så kände vi måste fråga honom var han bor nu för tiden. Hur det går för honom. Och så visade det sig att han hade sovit på en busshållplats i Bangkok den natten i sin kostym. Och så tog vi in honom. Under 1,5-2 år så bodde den här mannen hos oss. Vi gjorde inget speciellt. Vi satt inte ner och hade så många bibelstudium tillsammans med honom. Han följde med när vi hade våra gudstjänster. När vi startade en gudstjänst eller en kafésamling, så ibland var det bara jag och Paulina och han. Men vi fortsatte och fortsatte. Och idag så har han predikat, broder Tim, i våra gudstjänster i Bangkok. Och han har fått be med en svensk man som var på besök hos sin thailändska fru som har börjat gå i vår församling. Och den här svenske mannen blev vi frälst idag i gudstjänsten. Och en annan kvinna blev frälst idag. Och förra veckan så när var han och ledde ett team till Kambodja, i vår församlingsplantering i Kambodja. Och de var över 130, sa han. Även om min fru är så blyg och säger 80. Så är det så att människors liv, vi vet aldrig vad Gud ska göra genom en människa. När Gud kallar oss till att gå ut och inta hela världen med hans kärlek, så går det aldrig ifrån att det är en människas liv det handlar om. Du har en granne, en vän. en kollega, en klasskompis. Och det är kanske hon eller han som är motsvarande kvinnan vid Sykars brunn, som i sin tur kommer att gå och berätta om Jesus och om vad Jesus har gjort. Och det som är så fascinerande när vi läser i slutet på berättelsen om Jesus vid Sykars brunn, så står det vers 39: många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade: han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Nu har vi själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. När vi får gå ut, och vi, idag så får vi ha en familj i Bangkok och i Kambodja, i Thailand. Thailand och i Kambodja. En familj av de allra flesta unga människor som har fått möta Jesus. Och där de själva kan säga: nu tror vi inte längre bara för era ord, utan nu tror vi också för vi har själva mött Jesus. För några veckor sedan så hade började i september, startade vi en ny gudstjänst i Bangkok, en ny församlingsplantering i centrala Bangkok. Och in i en biograf. Och för några veckor sedan så kom en kvinna och skulle gå på bio och möter våra mötesvärdar som står och serverar kaffe där utanför. Och hon tycker, ja men vad trevligt. Och hon kom ju själv, hon var ensam. Och sen så fick hon några vänner där medan hon väntade på att gå på bio, och de väntade på att gå på kyrkan. Och sen när hennes bio skulle börja så tänkte hon, jag kanske kan byta min biobiljett så jag kan få gå in på kyrkan. Så hon gick och skulle byta biobiljetten, men det gick inte längre. Så hon gick och sa hej då till sina vänner, och sen gick hon in på bion. Och när hon sitter på bion så rätt som det så upptäcker hon att jag har gått in på fel film. Så då ska hon gå ut ur bion, och så ska hon gå till nästa biosalong. Och då går hon förbi våran biosalong, där nu människor har samlats och börjar lovprisa Jesus och sjunga till Jesus. Så tänker jag måste gå in och kolla vad det här är. Så går hon in och så ställer hon sig och så lyssnar hon. Och sen så går hon närmare och längre in, och till slut så sitter hon där på bänken hela mötet. Och det är en kvinna i gudstjänsten som predikar om Amazing Jesus. Om varför Jesus är så fantastisk. Hon tycker det här är ju intressant, men så bråttom hon också. Jag är ju buddhist. Jag kan inte svika min nationalitet och min identitet. Jag är en buddhist, men ändå så är det här, det är någonting som jag längtar efter, någonting som jag saknat hela mitt liv som finns här. Och så kommer hon och kommer och kommer, och idag är hon frälst och ännu ett liv som har blivit förvandlat. Den här killen som Paulina och jag mötte på volleybollplanen i Kambodja, Davut, han, när vi första gången vi kom till Kambodja så var ju han den första killen vi mötte nästan. Och så frågade vi honom, har du hört talas om Jesus? Och Paulina ritade i volleybollsanden där, ritade hon ett kors och frågade, har du sett det här? Ja, det har jag sett någon film någon gång, men jag har ingen aning om vad det här ni pratar om. Ja, vill du, och så började vi berätta lite om Gud och Guds kärlek, Gud skapade världen och Jesus, varför Gud sände Jesus och så vidare. Han sa, ja, det här är intressant. Ja, skulle du vara intresserad så kommer vi ha en samling idag. Vi hittade på det där och då, va? Men det låter som det är något planerat. Så vi kommer ha en samling idag 5:00. Förresten, vad är det mest häftigaste stället för ungdomar att samlas i här i den här staden? Ja, det är ett nytt café som har aircondition. Det är Luck Café. Ja, men det är precis där vi ska ha samlingen 5:00. Ja, och sen så satt vi där och vi satt, jag och Paulina, och väntade 5:00. Och klockan blev närmare 5:30. Så vi tänkte, nej, det blev inget, det kom inga. Men rätt som det så ser vi Davut kommer och han har med sig sin vän. Och så sätter vi oss ner. Och så tar vi fram Bibeln. Och så börjar vi berätta från skapelsen till Kristus. Bibelberättelsen om varför Gud skapar och hur Gud skapar. Och så sitter vi och så ritar vi på en servett där vi ritar broillustrationen. Och han sitter och lyssnar och sen översätter han till sin vän som inte kunde någon engelska. Översätter till sin vän och han låter mer och mer exalterad när han översätter. Så tyckte det här blir jättebra. Så vi satt säkert i 2 timmar. Och sen så frågade vi, vill ni ha en sån här bok, en bibel? Ja, vet ni vad man kan köpa en bibel på ert språk? Nej, de visste inte riktigt. Så, Så vi gick, det fanns en stor bokhandel i samma byggnad som det här kaféet. Så vi gick upp på den här stans största bokhandel och så frågade vi om, har ni någon bibel? Ja, vem är det som är författaren till den? Det är Gud. Ja, så frågade de runt där bland all personal och så, Holy Bible, Holy Bible. Ja, jag har hört talas om den där boken, sa någon. Men nej, vi har den inte tyvärr. Ja, vet ni någon annan bokhandel som kan ha den här i stan? Nej, vi vet inte. Men vi gick till nästa bokhandel. Nej, de hade ingen. Och sen hittade vi en bokhandel. De hade en engelsk begagnad bibel. För det var ett sånt här ett antikvariat. Va? När någon turist hade lämnat. Någon. Ja, så vi köpte den där. Men vi måste hitta den. Till slut så hittade vi ett ställe där de sålde biblar på Khmer, kambodjanska. Och så gav vi det till dem. Och sen så åkte vi därifrån. En vecka senare så fick vi ett mejl från Davut. Då skrev han, nu har jag berättat för mina kompisar det ni berättade för mig. De vill att ni kommer och berättar för dem. När kan ni komma? Och så tänkte vi, ja, när kan vi komma? Barnen har jullov. Vi kommer i januari. Så vi åkte dit på jullovet. Det är sånt vi gör på våra barns lov. Det är att vi drar med dem så åker vi till Kambodja. Och så satt vi ner där och ännu en gång och berättade för dem. Nu var det 7-8 personer. 7-8 unga grabbar. Och sen gick vi ut i parken i staden där. Och så pratade vi och samtalade och började sjunga lovsånger. De undrar, vad gör ni? Jag vill säga, man kan sjunga sånger till Gud, berättar vi. Det är Gud som har skapat det här vackra. Och så sjöng vi. De tyckte det var fantastiskt och försökte lära sig sjunga några sånger där. Sen stod vi vid fontänen och så fortsatte vi prata. Och sen så, är det någon av er som vill ta emot Jesus som sin frälsare och herre? Som vill du ta emot förlåtelse från synd och vill du börja leva ditt liv och låta honom få bestämma resten av ditt liv? Ja. Så allihopa sa ja. Ja, och så bad vi där tillsammans och så var det en liten församlingsplanta i den staden. Och sen har det fortsatt. Nästa gång vi kom, då var de dubbelt så många. Ja, han skrev, förbered er för, vad skrev han? Ja, you better get ready. Ni måste göra er redo, för nu har jag många som vill veta mer. Och det är så här att ibland som vi stod där på volleybollplanen och vi tyckte att vi kände oss ganska dumma. Fåniga, två långa, snart 40 år gamla svenskar står där på en gymnasiegård. Tittar på när pojkarna spelar volleyboll. Turisterna ska ju vara och titta på templen i Angkor Wat, det är där man åker till Kambodja för att göra. Men där stod vi och tittade på dem. Och vi sa det, vi har inte kommit hit för några tempel och byggnader som har byggts för länge sedan, utan vi har kommit för den generation som Gud vill förvandla för människor. Ja, men där stod vi och kände oss fåniga. Och ibland är det precis det där som är sånt enormt motstånd. Det kanske inte egentligen är så svårt. Gud ber dig inte att liksom gå på lina över liksom Niagara fallen, eller han ber dig inte liksom att ligga på en spikmatta och göra armhävningar eller sånt här, va? Men han ber dig om att bry dig om någon, om att våga berätta om Jesus för någon, om att göra gott för någon, om att ta hand om någon, om att älska någon, om att vara snäll. Men var inte bara så där tyst snäll i ditt eget hem framför din egen TV, utan var, ta snällheten ett steg längre, där du kanske bjuder in nysvensken eller bjuder in grannen eller den ensamma grannen eller vännerna eller någon som går igenom kanske en kris, kanske ett par i församling som går igenom en kris i deras äktenskap, de kanske behöver barnvakt. Det är bara såna små saker, men det är det som är att göra gott, och det är de små sakerna som kan förvandla världen, som kan förvandla liv, som förvandlar liv. Men vad ber dig Jesus om? Du kanske tycker, nej, men vadå, gå över till grannen, vadå, ett glas vatten? Jesus ber om någonting litet. Och när du gör det lilla kan han göra det stora. Vi kanske sitter här och tycker, men jag kan inte förvandla världen. Jag kan inte Men om du gör det lilla, och vi alla gör det lilla i vår vardag, och vi gör det för att vi älskar Gud, och vi gör det för att vi älskar människor, så kan Gud förvandla världen. Läser en gång till Galaterbrevet 6 och vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Vad är det goda som du den här veckan ska göra? Nästa vecka, vad är det goda som Gud utmanar dig att göra? För oss så var det så att Gud utmanade oss under 2010 när vi var i bön och fasta. Så utmanade Gud oss om att gå till fängelset. Och så började vi gå och besöka fängelset. Vi tyckte vad då, vi skulle ju kanske kunna ta och ha fängelsesamlingar och predika. Men det fick vi aldrig tillstånd för. Men vi fick besöka en och en. Och vi besökte man och hustru tillsammans när det bara var vi två. Vissa gånger var det bara jag och Paulina som kom och besökte fängelset. Då tog vi ut en man och en hustru. Och många av dem hade varit separerade i fängelset. Fick mötas en gång i månaden. Men när vi kom så fick de i varje fall mötas. Fick de prata och så kunde vi börja uppmuntra dem. Och de var, allra flesta var inte troende som vi mötte. Men så började vi berätta för dem om Jesus. Och någon frågade om en bibel, så i vår matkasse så gav vi dem en bibel. Någon frågade om byxor, eller någon frågade om ett par jeans, eller någon frågade om nya det. Och någon hade suttit inne i 8 år och aldrig haft en enda besökare. Och har ingen aning om när de blir fria, därför att det här handlar om flyktingar som kallas för illegala invandrare. Thailand har inte skrivit under FNs flyktingkommission, så där sitter man i ett fängelse. Och det är barnfamiljer. Men det börjar i det lilla. Vi går en och en och besöker de här. Och sen så finns det fler som börjar få reda på det. Så några som kommer med oss. Ibland har vi varit många. Ibland är vi återigen få. Men vi fortsätter. Och bara gör det där lilla. Och flera gånger så tänkte jag, vad kommer det bli för belöning av det här? Gud, du har kallat oss att starta en församling i Bangkok. Hur ska vi se en församling? Liksom, de här sitter ju i fängelset här. De kan ju inte komma på gudstjänster. De kan ju inte komma med. Men Gud kallar oss att göra det goda och inte tröttna. Och församlingen är människor överallt. Ja, och så fortsätter vi. Och så en dag så frågade, kom en av poliserna ansvariga för fängelset och så här, kom med, ska jag visa er någonting. Och så visade han, titta vad bra vi har gjort. Så visade han upp hur han var så stolt över att de hade ett rum. Där i och för sig inte fängelseledningen hade gjort, utan det var ambassader och några andra som hade sponsrat dem för att få en skola för barnen som satt i fängelset. Och han var så glad och visade det här. Och sen så sa han det, snart är det ju jul, brukar inte ni kristna göra något för jul? Jo, sa vi. Så frågade han, vill ni göra något för barnen i jul? Absolut, sa vi. Kan ni göra en julfest för barnen? Så att, jajamensan, sa vi, det gör vi. Det är så då siktade vi in oss på att göra en julfest, och vi hade ingen ekonomi till att göra en julfest, men vi sa att vi ska köpa fina presenter till alla barn. Det var 150 barn i fängelset. Vi ska köpa fina presenter till alla barnen. Vi ska ha ett gosedjur, vi ska ha kritor, vi ska ha pennor, tandborste, tandkräm, sånt som kanske inte barnen tycker är kul, men godis, frukt, tårta. Vi ska ha födelsedagskalas för Jesus, tänkte vi. Det är det som är jul. Så när dagen kom så kom vi dit, och så hade vi ställt upp en säck framför barnen. Och rätt som det är, när barnen sitter där samlade och vi berättar att nu är vi här för att vi ska fira jul. Och vet ni vad jul handlar om? Och sen så rätt som det är så hoppar en kille upp ur säcken som vi hade med oss, en av våra vänner. Och så var han lite clown för barnen. Och ser de här barnen som sitter i fängelset och inte ser något annat än fängelset. De satt och de skrek av förtjusning när han gjorde sina klantiga tricks där. Och barnen skrattade. Och så fick vi berätta för dem, här barnen som allra, allra flesta aldrig någonsin hade hört talas om Jesus och om julen. Och vi gjorde ett drama tillsammans. Och sen dess, varje år så har vi fått göra det. Gud kallar det att göra det lilla, så kanske han öppnar upp för någonting mycket större framöver. När vi nu ser på våran församling, så efter några månader eller efter några år när vi varit på fängelset, så rätt som det så kom det folk till kyrkan och på gudstjänsten. som hade hört talas om att vi besökte deras vänner som satt på fängelset. Och nu ville de veta vad det var. Hinduer som kom. Hinduer från Sri Lanka som kom. Och någon hade varit 4 år i Thailand och försökt jobba med FN för att få flyktingstatus och inte fått den. En stor familj, de var hinduer, men de kom på våra gudstjänster. Och helt plötsligt, när vi började be för dem, vi frågade vad kan vi be för. Och efter gudstjänsten tog vi deras händer och så bad vi för den här familjen och bad favör inför FN. Och tror ni inte att bara någon vecka senare så fick de svar från FN och blev godtagna. Och då började de berätta det för alla sina hinduiska vänner. Så helt plötsligt så hade vi massor med tamiler som kom, som inte alls var kristna, men de kom på våra gudstjänster. De ville alltid ha förbön och Gud verkade i deras liv. Och så fick vi se människor komma till tro. Idag är en av våra starkaste ledare som är fortfarande kvar i Bangkok. Han är en tamil, Joshua. Och vi har bytt namn på honom för han hette någon hindugudsnamn tidigare. Så han sa, det kan ju inte heta, vad ska jag heta? Då sa vi, tycker du det passar med Joshua på dig? Och så han, Joshua, ja det låter spännande. Så nu heter han Joshua. Men ibland så tänker vi så här, ja vad ska det här leda till? Vad ska det här göra för nytta? Men Gud har sina vägar. Vi ska fortsätta att göra gott. Inte tröttna på att göra det som är gott. Vad utmanar Gud dig till att göra idag? Jag skulle vilja avsluta med att be. Men innan jag ber så vill jag fråga om det finns någon här som kanske känner dig som den här samaritiska kvinnan. Du känner dig som att Gud skulle aldrig kunna använda dig. Och Gud är inte intresserad av dig. Att du har för mycket elände i ditt liv och för mycket brustenhet i ditt liv. Och du passar inte in i kyrkan, i de välstrukna och välkammade människorna. Men idag ska du veta det, att Jesus han kallar på dig. Du kanske inte ens är kristen, eller du kanske inte kallar dig för kristen. Men Jesus kallar dig inte att bli kristen. Jesus kallar dig att komma till honom. Kom till Jesus idag. Är du här och du behöver komma till Jesus? Du kanske är kristen och varit kristen länge, men du är inte nära Jesus därför att du har saker i ditt liv du inte vill släppa in honom i. Idag så utmanar Jesus dig. Kom till mig. Släpp ner garden. Han ser rakt in. Han ser rakt in. Han ser rakt in i skammen, i smärtan. Och det är inte förrän du låter honom komma in där och låta den här kärleken som han har få omsluta dig rakt in i din skam och i din smärta, i din brustenhet. Det är där och då du kan få uppleva helheten, fullheten och hur du får bli en ström av levande vatten som aldrig tar slut och där du aldrig mer behöver törsta. Men du är här idag och jag tror att några här inne behöver ta ett steg och gensvara på den här kallelsen som Jesus, inbjudan, kanske ett bättre ord, som Jesus ger dig. Kom till mig. Kom till mig, säger Jesus. Jesus har ett fantastiskt äventyr där du får gå tillsammans med honom. Men du kan aldrig gå tillsammans med Jesus förrän du först säger ja, jag kommer. Och när du kommer till Jesus så kan du få gå med honom. Låt oss blunda, sluta våra ögon och så vill jag bara fråga dig. Om du finns här idag som behöver ta det här steget att närma dig Jesus. Så handlar det inte om att du räcker din hand eller att du går fram på förbön. Utan det handlar om att du kommer till Jesus i ditt hjärta. Ingen yttre ritual, ingenting annat kan hjälpa dig, utan det är ett beslut och att du behöver bara gensvara på den här kallelsen. Men jag skulle vilja hjälpa dig och be för dig och välsigna dig i det. Så därför skulle jag vilja att om du vill, så när vi slutar våra ögon så vill jag be för dig. Ingen annan behöver se och ingen annan kommer närma sig. Du kanske behöver ta ett steg och du kanske behöver gå och säga till pastor och till, eller någon du har förtroende för att säga, idag så utmanade Jesus mig och det här är någonting jag behöver hjälp med, det här är någonting jag behöver förbön i. Men nu, just nu så vill jag att om du finns här som du vill att jag ska be för dig, lyft din hand. Ja, amen, amen, amen. Är det någon på läktaren? Ja, Jesus. Är det någon med där? Ja, Jesus ser det, Jesus ser det. Tack Jesus. Det är många som lyfter sina händer. Vi förblir i bön och så ber vi. Tack Fader att du aldrig avvisar någon som kommer i Jesu namn. Så tackar vi dig för inbjudan i Jesus. Att vi får komma till dig Jesus. Och att du hjälper oss i vår brustenhet och i vår svaghet. Och du kommer in i det som är kanske skam och skuld i våra liv, Herre. Och du är den enda som kan förlåta oss. Tackar dig för att du aldrig anklagar oss, utan du befriar oss. När vi bekänner våra synder, när vi öppnar våra hjärtan för dig, så får vi uppleva helande och kraft. Tack för den här morgonen, så får vi gensvara på kallelsen att komma till dig och att du helar våra hjärtan. Tack Jesus. Kom och hela de brustna. Kom och ta omfamna dem som idag vill närma sig dig. Tack för att du omfamnar dem med din kärlek just nu, Gud. Tack Fader i himlen. Tack för att det finns inte någon som du avvisar, utan alla får komma till dig omslutna. Tack för att du också vill sända dem ut att gå tillsammans med dig. Att våga vara brustna, våga vara ärliga och våga dela med sig om vad du gör och vad du har gjort. Tack för att vi behöver inte ha någonting vi hävdar oss i oss själva, utan vi kan vara oss själva i dig. Tack Fader i himlen. Tack Jesus. Amen.
Bibeln säger att när vi kommer hem till Jesus, när vi med vår mun bekänner att Jesus är Herre, i vårt hjärta tror att han har uppstått från det döda, då vi räddade, då vi frälsta. Mm. Och idag när du gav dig att känna, ja, jag behöver dig Jesus, då kan du vara säker på att du är på väg hem till Jesus. Mm. Och det är stort. Mm. Att vi har vårt hem i Jesus. Och idag så är det också någon av er som har ont i högra armen och i vänster öra, smärtor i leder, och Jesus, han är din läkare. Mm. Så jag vill att vi står upp tillsammans och så ska vi tacka Gud. Tacka Gud för att han sände sin son Jesus ner på jorden. Jesus är vårt exempel av hur vi ska göra gott. Och Jesus dör på korset och tar vår synd, han tar vår sjukdom i sin kropp. Mm. Så att vi ska bli fri från smärta och synder. Mm. Och på den tredje dagen så uppstår han igen. Och i den kraften får vi gå när vi säger ja till Jesus och han flyttar in i vår ande. Den helige ande fyller dig just nu. Den helige ande ger dig ny kraft. Mm. Den helige ande, vad heter det? Refreshes your heart. Han förnyar dig. Mm. Den helige ande är vår hjälpare. Mm. Och vi tackar dig Gud att du sände Jesus ner. Vi tackar Gud för att det finns helande i ditt namn Jesus. I Jesu namn så finns det helande. Tack för att du gör allting nytt.
Ja, tack Jesus.
Du tar bort smärta i örat, i armen. Ja, var än nu smärtan sitter så vet du det Gud. Och vi tackar dig för att det finns kraft i ditt namn Jesus. Tack för att du gör ett mirakel idag Jesus. I alla våra kroppar. Och vi kommer att ge dig äran. Och vi ger dig äran. Mm. Vi tackar dig Gud för helande.
Ja,
till ande, Jesus. Till kropp och till själ.
Halleluja.
Och tack för att vi var och en ska få växa till. Mm. I favör, i välbehag inför Gud och inför människor.
Tack Jesus.
I Jesu namn. Vi tackar dig och vi älskar dig
Halleluja.
Jesus. Tack helige ande att du förnyar oss, vårt sinne, helar oss och fyller oss dag ut och dag in. Jesu namn. Amen.